Det är tisdagen den 25 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Idag ska vi ta oss an en mycket viktig del av vår närtidshistoria. Och då har jag en alldeles särskild gäst till min hjälp. Han är faktiskt själv en viktig del av samma närtidshistoria. Vi ska gå tillbaka nästan ett kvartssekel i tiden till det tidiga 2000-talet och det som hände då och som kommer att få mycket stor påverkan på det som har skett sedan dess. Vi ska prata om den amerikanska invasionen av Irak 2003, vad som ledde upp till den och vilka konsekvenser den sedan. Många av oss som var med, vi har ju starka minnen från den här tiden, men ingen av oss kommer nog ihåg allt i detalj. Och sedan dess har ju en ny generation också hunnit växa upp som bara har läst om kriget och den här tiden i historieböckerna. Därmed är det hög tid att presentera dagens gäst, nämligen Hans Blix, chef för FNs vapeninspektioner i Irak mellan år 2000 och 2003. Varmt välkommen hit, Hans.
Tack ska du.
Chef för vapeninspektionerna är förstås bara ett av dina många uppdrag och positioner. Du har ju varit mycket annat också. Utrikesminister i Sverige och generaldirektör för internationella atomenergiorganet. Men om vi börjar med din roll som vapeninspektör. Hur kommer det sig att det var just du som fick det här uppdraget år 2000? Vad var bakgrunden till det?
Ja, det var att jag hade varit chef på internationella atomenergiorganet. Och under hela 90-talet så hade IAEA stått ansvaret för inspektioner i Irak. Så jag hade rätt många år på nacken. Och de hade förtroende för mig efter de åren. Men jag är ju inte inspektör. Jag kallas ofta för inspektör. Jag är docent i juridik. Mitt jobb var ansvar för att organisera och driften av inspektörerna i fält.
Just det. Minns du när du blev tillfrågad att då ansvara för den här inspektionen? Minns du när du fick den förfrågan? Hur kom den så att säga?
Ja, det var en lite märkligt läge. Jag befann mig i Antarktis på ett turistfartyg tillsammans med min fru. Hon var då svensk ambassadör för arktiska frågor. Men hon ville också visa sin man sitt arbetsfält, och då företog vi en turistresa och jag var på en båt alltså i Antarktis, och då ringde mig Kofi Annan och han frågade om jag var villig att ta på mig det här uppdraget, och jag svarade först avböjande för att jag alltså, kan inte få någon yngre förmåga än mig, men vad är det så att ni inte hittar någon annan så vill jag inte stänga dörren. Och så ringde de igen och sa, nu har vi ingen annan. Är du beredd? Och det var jag. Och jag hade kanske ett speciellt skäl för att vara beredd. Och det var att jag tyckte att från 90-talet då vi hade varit här inne. Och då FNs inspektörer ofta hade stoppats. Men IAEAs inspektörer hade inte stoppats. Jag trodde att det misstankarna var ju då att de stoppade för att de dolde någonting. Jag var inte alldeles övertygad om det. Det kunde vara så. Det var misstänkt. Men jag tänkte att kanske bättre inspektioner och bättre relation till irakerna skulle få dem att vara öppnare.
Okej. Så det låter ju ändå som du hade viss koll på Irak och vad som skedde. Hade du besökt Irak själv tidigare när du fick uppdraget?
Ja, på 90-talet då i början så när irakerna sköt på IAEAs inspektörer, då begärde generalsekreteraren att vi skulle få träffa den irakiska ledningen. Så då besökte jag dem en gång. Men i övrigt så hade jag, det är ju med att jag inte var inspektör utan organiserad, så hade jag inte så mycket att göra där annat än att träffa den politiska ledningen. Och det gjorde jag under från 2002 när irakerna väl accepterade inspektioner. Då var jag där några gånger och träffade ledningen. Dock inte Saddam. Jag tror att Saddam, han tyckte att de här inspektörerna var små krälande myror som var långt under hans värdighet att träffa. Men vi träffade vicepresidenten och övriga ledningen, de som höll i inspektionerna praktiskt.
Ja, okej. Okay. Vi ska prata mer om huvudpersonerna snart. Jag tänkte bara fråga för yngre lyssnares del. Hur kommer det sig att det förekom inspektioner av den här typen i Irak alls på 90-talet? Ja, jag misstänker att det hade att göra med Gulfkriget 1991, men hur såg förhistorien ut här?
Ja, förhistorien var egentligen Irak-Iran-kriget på 80-talet. Det var ju ett fasansfullt krig som utlöstes av att Saddam ville knia åt sig områden i Golfen. Under det kriget så använde sig Irak av mycket av kemiska stridsmedel och även i viss mån av biologiska stridsmedel, antrax. Så att när Irak sen 1991 överföll Kuwait och FN ingrep under amerikansk ledning och nedkämpade irakerna, så krävdes i slutändan att Irak skulle göra av med alla massförstörelsevapen som fanns kvar. Och uppgiften att granska det och att kolla att alltihopa försvann, den lades dels på en inspektionsgrupp som leddes från New York, och så fick han de kemiska, biologiska stridsmedel och missiler. Men IAEA, som jag var chef för, fick uppdraget att kolla att det inte fanns kvar någonting som kunde göra atombomber med. Så det var bakgrunden till att man att vi var i Irak hela 90-talet. Mm. Och det gav ju, vi lyckades klarlägga den nukleära sidan, och 1997 så rapporterade jag till FN att vi hade en fullständig förståelse för hela processen i Irak och implicerade att det fanns ingenting kvar. Medan däremot några kollegor i New York var inte riktigt lika övertygade om att det inte fanns kemiska och biologiska stridsmedel kvar. Och då det fanns alltså bakgrund för att fortsätta inspektionerna. Men FN och statssamfundet ledsnade på de inspektionerna. De, i och med att man inte hittade någonting. Och irakerna hävdade att de hade förstört allt återstående material redan 1991. Så ledsnade många av stater på att hålla sanktioner igång och inspektioner igång utan att hitta någonting. Och till slut senade säkerhetsrådet 1999 om att återigen fortsätta inspektionerna med syfte att klara av det återstående och sen häva sanktionerna. Saddam ansågs inte längre utgöra något hot.
Mm. Men det här är ju väldigt viktigt och intressant. Det var alltså så att ni redan 1997 kunde styrka då att den nukleära delen, där fanns det så att säga inget att hitta. Det fanns inga kärnvapen eller kärnvapenutveckling i Irak. Det visste man redan 1997.
Ja, och 1998 då hade jag lämnat IAEA och då avgav Mohammed El-Baradei, min efterträdare, samma rapport.
Mm. Jag säger att en anledning till att du är med nu, det är ju att du har publicerat en ny bok, The Hans Blix's Iraq War Diaries heter den. Och det är just det, det är en dagbok från dina år. Varför publiceras den här boken just nu?
Ja, den skulle kanske kommit mycket tidigare. Och egentligen skulle den väl kommit till 20-årsjubileet 2023. Men jag hade andra projekt som låg före i tiden. Framförallt ville jag skriva mer generellt om arbetet att förhindra krig och undersöka och fråga mig vad är det för faktorer som efter andra världskriget leder till krig och vad är det som håller staterna igen. Och det höll jag på med dessa många år, och den boken blev färdig 2023 och kom ut 2023, och då hade jag händerna fria. Och min äldre son hade hela tiden pressat mig för att jag skulle komma ut med dagböckerna, för de var ju form av brev till honom.
Aha.
Och han tyckte att de var intressanta, så han puffade på mig. Men jag stod emot ända tills jag hade med den här boken om Farewell to War ur mitt system. Det var ju mycket lättare att skriva dagboken. För att den var ju skriven redan. Och jag ändrade inte ett komma i det, utan det enda jag ändrade var att jag strök med stora avsnitt som handlade om familjen och som inte hade något allmänt intresse. Men i övrigt så var det ju skrivet när det var bara att försöka sätta in lite förklaringar här och där. Mm. Medan däremot boken Mot krig, den var en analytisk och ganska mycket folkrätt i. Den krävde ju, det krävde mycket mera arbete.
Mm. Ja, precis. För min nästa fråga var, det här är alltså genuina anteckningar från där och då som inte har reviderats i efterhand, utan det är verkligen det historiska dokumentet, hur du upplevde dag för dag ibland det, ditt arbete och ditt uppdrag.
Ja, det var de första två åren, de hade vi ju inte så mycket att göra. Det var inte så mycket inspektioner. Det var inte några inspektioner alls förrän i november 2002. Och jag började mitt arbete i mars 2000. Så du kan fråga dig, vad fara höll han på med där i två år? Jo, det var ganska mycket att göra. Det var bra att vi hade tiden, för att vi rekryterade inspektörer jorden runt. Och vi utbildade inspektörerna. Vi hade stora inspektionskurser i Kanada, i Argentina, i Österrike och i Wien. Så att våra inspektörer var förberedda på vad de skulle komma till. Det var också väldigt mycket analysarbete. Vad var det som behövde klaras upp? Vad var obesvarade så kallade nedrustningsfrågor? Det skedde genom analys av vad de tidigare inspektörerna hade letat efter. Och det skedde också genom att vi följde med satellitövervakning vad som pågick i Irak nu. Så det fanns mycket att syssla med. Och sen pågick ju hela tiden förhandlingar mellan FN, generalsekreteraren och irakerna om att släppa in inspektörerna. För resolutionen som kom var, som tillskapade våra inspektörer i december 1999, den accepterades inte av irakerna. De vägrade att släppa in inspektörerna igen. Och amerikanerna var ambivalenta. Deras syfte var hela tiden att få regimförändring. Den inställningen hade Clinton-administrationen, och det ville de hela tiden. Men det fanns också falanger i USA, de mera hökaktiga, som ständigt sade, låt oss inte hålla på och trassla med FN utan slå till och klipp bort Saddam Hussein. De tyckte inte om generalsekreteraren hade uppdrag att försöka få Iraker att acceptera inspektioner. Det stämde med resolutionen. Men det fanns tveksamhet på amerikansk sida om att göra det. Och på irakisk sida så var man ängslig för att de höga falangen i USA skulle skriva till verket. Så de tyckte, ska vi ha både inspektioner och amerikanskt anfall? Då räcker det med anfall i så fall. Vi vägrar inspektioner. Det gjorde de mycket länge. Ända från 2000 och fram till september 2002. Mm. Men då hade ju 9/11 inträffat. Och amerikanska falangen för anfall stärktes. Och irakerna blev räddare, och så släppte de i september 2002, så accepterade de inspektioner.
Innan vi går vidare i historien, den organisation du byggde upp, hur många var ni som arbetade med inspektionerna ungefär?
Ja, vi var några hundra. Mm. Det var en väldigt billig verksamhet i jämförelse med de inspektioner som amerikanerna satt in efter att de hade ockuperat Irak. Det kostade mångdubbelt mera. Men vi hade en väldig fördel jämfört med de 90-talets FN-inspektioner. Då hade de svårt om pengar. De hade inte tillgång. De fick alltid frivilliga bidrag. Så att medlemsstaterna bidrog med gratis inspektörer. Och då kan man ju också förstå att de utnyttjade det till att skicka folk från sina säkerhetstjänster. Mm. Och det var en svaghet för New York-inspektionerna. Vi hade det inte från IAEA, för vi hade en stående kader av inspektörer som vi kunde använda oss av. Men det var väsentligt att vi hade en eget rekryterade inspektörer och eget utbildade. För de skulle ju företräda FN, inte CIA.
Var fick du tag i folk någonstans? Vad är det för, var söker man helt enkelt när man rekryterar folk till en sån här organisation?
Vi gick ut till alla medlemsstater och sa att nu sätter vi upp det här och ni får nominera. Men inte bara de staterna bjuder att nominera, utan enskilda personer kunde också komma. För att det, och det var ju väl så bra. Det var ju gällde att få kompetenta personer, och vi skickade ut intervjuare till Bangkok och till Indien, och jag själv i Oslo. Och så fick vi gradvis till stånd en stark, en balanserad, geografiskt och politiskt balanserad styrka, medan de tidigare inspektörerna var stark dominans amerikanskt, engelskt och franskt.
Okej, okay. Men vad var det för folk då? Var det fysiker eller tekniker, eller vad hade de för...
Ja, det var fysiker, kemiker och kemister och biologer.
Okej. Okay. 2001 skedde ju terrorangreppet mot New York och Washington, och det kom ju, som du redan antytt, att spela en stor roll. För USAs politik skiftade ju därefter när president Bush förklarade krig mot terrorismen. För dig blev den dagen lite dramatisk. Du var själv på väg i ett flygplan till USA den 11 september 2001. Vad hände då?
Ja, jag for ju väldigt mycket omkring och talade med regeringarna i Japan och i Moskva och Paris. Och just då, vid 9-11, så var jag på hemväg och hade farit från Stockholm och for med satsplanet till New York. Och det var lugnt och fridfullt ända tills piloten plötsligt meddelade att de vände om till Stockholm för att någonting hade inträffat. Och vi undrade då vad det var för någonting, och fick så småningom klarhet i att det var det terrorangreppet som hade ägt rum. Så jag flög hem till Stockholm, och jag tror att min äldre snälla son mötte mig på Arlanda och förde mig hem. Och jag blev kvar ett par dagar innan jag kunde resa över till New York igen. Och då var det var ju flera dagar senare. Man kände redan ute i New Jersey lukten ifrån i olyckan i New York. Och man kom in till stan, så hängde det amerikanska flaggor i alla fönster överallt och bilder av människor som hade omkommit. Det var en hemsk, ganska patriotisk, och mycket patriotisk stämning förstås.
Hur länge dröjde det innan terrorattentatet och det amerikanska svaret på det kom att påverka ditt uppdrag som chef för vapeninspektionerna? När märkte du av det arbetet, så att säga?
Ja, det stärkte falangen av hökar i Washington. De leddes ju av vicepresidenten Cheney, men också av försvarsministern Rumsfeld. Då hette han fortfarande försvarsminister. Idag heter han ju krigsminister. Mm. Då var han försvarsminister Rumsfeld och hans statssekreterare Wolfowitz. Deras kort stärkte. Emot det stod en annan falang, och det var de som leddes av Colin Powell.
Han som var utrikesminister.
Han var statssekreterare för utrikesdepartementet, ja. Och utomlands, särskilt i England, så var man mycket angelägen om att man skulle fortsätta med inspektioner. Inte befria Irak från Saddam. Och det pekar på en väsentlig skillnad i attityden till FN-stadgan och till förbudet mot krig mellan USA och England. Jag läste ju vad de brittiska juristerna, vilka råd de gav till Blair. Och det var ingen tvekan om att de menade att det fanns inte grund för att kunna överfalla med vapen ta Irak. Medan i USA så var särskilt på republikansk sida då och även nu en viss likgiltighet inför FN-stadgan. Man bestämmer sig först att så här gör vi, och sen får juristerna liksom trassla till det hur de vill, förklara hur de vill. Och så är det ännu, dessvärre.
När var det som Irak väl tillät er att komma och börja inspektera igen? Det var hösten 2002, förstod jag det rätt?
September, ja.
Ja. Hur kom det sig att man då ändrade kurs från Iraks sida?
Ja, det berodde på att amerikanerna långsamt börjat stärka sin militära närvaro i Kuwait. De började redan på våren 2022 och stärktes under sommaren, och då kände Irakerna att det var ändå väldigt obehaglig De ville pröva att komma ur knipan genom inspiration. De visste ju också själva om att de inte hade några vapen. Det var ju en väldig skillnad mellan oss på västra halvklotet. Vi trodde på möjligheten att irakerna dolde någonting eftersom de hade stoppat inspektionen på 90-talet. Men irakerna, de visste att de inte hade någonting, men de visste också att de ville i möjligaste mån undvika ett amerikanskt överfall. Och fanns det chans i det genom att acceptera inspektioner, så gjorde de det. Och det skedde i september 2022.
Mm. Kan du berätta lite om de inspektioner ni gjorde under hösten 2002? Hur ofta besökte du Irak då och vad gjorde ni konkret där?
Ja, det tog ju en stund innan vi kom in. Och det var, amerikanerna hade ju tuffat till sig då och tyckte att det måste klargöras i kraken att det var väldigt skarpa inspektioner det var frågan om. De skulle vara ge inspektörerna tillträde omedelbart och ovillkorligt och obegränsat. Och amerikanerna lade fram en särskild resolution i oktober-november 2022 där det slogs fast. Och de försökte där också att det skulle vara underförstått att om irakerna handlade i strid mot det här och inte riktigt samarbetade och inspektörerna rapporterade bristande samarbete, då det också skulle FN säkerhetsråd reagera, underförstått att medlemsstater, eller amerikanerna tyckte i varje fall att medlemsstaterna skulle fritt kunna anfalla Irak. Medan andra, fransmän och andra, ansåg att det måste gå, frågan gå till säkerhetsrådet. Det bara skulle då ske. I alla fall, det var en uppfärpning. Och det var också en ingrediens som jag gillade. Det begärde av Irak att de skulle avge en ny deklaration om vad de hade på vapensidan. Och den skulle vara fullständig och den inlämnas inom en månad. Jag tyckte det var bra därför jag tänkte att om de irakerna nu dolde någonting så gav detta dem en chans att komma fram och säga att ja, vi har nu upptäckt att det var en general här som dolde sig, som hade gömt en massa grejer. Det var ett tillfälle tyckte jag. Men deklarationen blev en missräkning. Det visade sig att det var fotostatkopior av många tidigare rapporter. Och vi var väldigt besvikna på den. Och så inspektionerna satte igång. Och där fanns det ganska stora skillnader i attityden. Vår attityd och den attityd som amerikanska militären ville ha. Jag tror att de var angelägna att vi skulle komma i stora grupper. Och gå på centrala instanser som ministerier och så vidare. Vår inställning var att vi skulle leta i landet efter vapnen, inte efter papper. Det visade sig också att vi hade inte folk till sådana stora provokativa inspektioner. USA hade inte gett oss särskilt mycket information om vad de hade fått fram genom underrättelse. Inte förrän vi släpptes in, men då översvämmade de oss med råd hur vi skulle gå tillväga. Det följde vi inte, utan följde den klassiska modellen för inspektioner, att gå på platser där det fanns tänkbarhet, antingen genom avhoppare som hade pratat eller genom satellitbilder eller genom analys av vad som hade inspirerats under 90-talet, där det fanns chans för att de dolde någonting.
Okay.
Och irakerna samarbetade mycket väl med det. Inte entusiastiskt, men de samarbetade.
Så du upplevde aldrig under de här inspektionerna när ni var runt om i landet att någonting doldes för er eller att man försökte göra svårigheter för er, utan ni fick verkligen komma åt det ni ville komma åt?
Ja, de satte sig aldrig på motstånd. Däremot kunde man inte säga i början att de var, så amerikanerna kallade för, proaktiva. Och det klagade jag över i ett anförande i säkerhetsrådet i januari 2003. Att de inte inte aktivt sökte hjälpa till. De gjorde blir de var de tillsagda, men inte mera. Och det skrämde irakerna det anförande. Och de blev i slutet av januari och februari mycket mera aktiva att verkligen själva försöka att övertyga oss. Till exempel de föreslår att nu ska vi gräva upp ett område här där vi vet att man en gång 1991 hade skälpt ut antrax element. Och jag tvivlade på att det var någon chans att hitta någon antrax 10 år efter att hade skälpt det där. Men vi gick med på det, och det intressanta var att det gav resultat. Det inte hittade någon antrax, men vi kunde konstatera att skärvorna efter de granater som det låg i, blev ungefär lika många som irakerna hade uppgivit. Så det ökade deras trovärdighet. De var också samarbetsvilliga när det gäller att ställa personal som de sa hade varit med om att förstöra vapnen, att de kunde få upp det som vittnen. Det var nu inte så starka bevisvärde, för att de kunde ju vänta så säga vad irakiska ledningen ville. Men de gjorde vad de kunde i alla fall. Och det gjorde ett visst intryck på oss.
Mm. Du träffade, som du sa, aldrig Saddam Hussein. Hade du velat träffa honom?
Nej, egentligen inte. Mohammed el-Baradei ville det nog. Alldeles tydligt att han ville det. Men jag befarade att ett möte skulle bara bli att han försäkrade oss att de är fullständigt öppna och förklarade att han förstörde allting 1991. Jag trodde inte att det... Och så skulle vi fara därifrån, och så skulle alla säga, hela världen säga, att här har de naiva inspektörerna varit där, och de fick då tomma ord som inte betyder någonting. Så jag var inte så särskilt... Jag hade inte någon särskild entusiasm för det.
Hur var stämningen annars i Irak av vad du kunde se under den här sista vintern innan kriget? Hur upplevde du den, och kände du dig någonsin hotad eller utsatt eller något sånt där under den här tiden?
Nej, jag brukar säga det att man är aldrig så trygg som när man är inbjuden att besöka en diktatur. De har inte intresse av att döda en omedelbart i alla fall.
Mm. Och stämningen då? Verkade folk oroliga, rädda?
Vi träffade ju inte allmänheten alls, utan vi träffade ju utrikesministern och vicepresidenten och diskuterade de mindre snurror som uppkom i inspektionerna. Mm. Men i övrigt, och det var bra förbindelse. Framförallt var deras ledare Amir al-Sadi, en vetenskapsman och en general. Han var väldigt klok och lugn, och han hade ett schysst förhållande. Korrekt. Jag brukade säga till irakerna att vi förstår att vi inte tycker det är roligt med inspektioner. Men ni måste vara medvetna om att Irak har inte någon trovärdighet internationellt. Det har däremot inspektörerna. Så om ni lyckas att övertyga oss genom öppenhet och samarbete, och då kommer vi till slutsatser som världen accepterar. Vi har trovärdigheten, så att ni bör därmed samarbeta med oss. Mm. Och det förstod de och gjorde.
Pratade irakerna i allmänhet engelska, eller behövde ni använda tolk?
Vicepresidenten talade arabiska. Men i övrigt så var det engelska som gällde.
Mm. Du träffade ju också president Bush i oktober 2002. Vad minns du från det mötet?
Ja, jag minns att han var väldigt relaxed. Kanske inte vi var. Men det var en stor skara. Där var utrikesministern Colin Powell, och där var Wolfowitz, och där var Condoleezza Rice. Jag tror att det var Colin Powell, utrikesministern, som hade åstadkommit det här mötet. För då visste han att inspektioner skulle lägga rum. Och han ville, för president Bush ville han nog demonstrera att inspektörscheferna var inte några naiva figurer, fredsänglar, utan de var erfarna diplomater och administratörer. Och samtidigt så ville han få Bush att deklarera att USA stöder helhjärtat inspektionerna. Och det gjorde den, men det fanns en fotnot som var olycksbådande. Det var att vi kallades att först träffa vicepresidenten Cheney, och han var glad då ett, som jag förstår, avsiktligt varningstecken till oss. Han sa att om ni inte lyckas avslöja Iraks vapeninnehav, så kommer vi att se till att det sker. Vi kommer inte att heller att tveka att diskreditera inspektörerna. Ja, det var kanske inte förstod då fullständiga innebörden av det, men det var väl egentligen det att får man inte inom kort tid klarhet och att det finns vapen och de överlämnas, då kommer det USA att gripa till vapen. Mm. Och så var det skedde.
Tror du att den amerikanska administrationen redan då på hösten hade bestämt sig för att det skulle bli krig oavsett vad inspektionerna resulterade i?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att det fanns kanske ett beslut om att ett residual decision, så att säga, att om det inte löstes på annat sätt så skulle man ingripa med vapen. Och kanske hade de fastställt tidpunkten mars 2003 som sista datum. Så länge kunde man vänta, men det var ett villkorat beslut. Det var inte ett beslut som behövde genomföras om det hade klarats upp på annat sätt. Den tron behöll jag hela tiden. Jag såg amerikanska presidenten mer som en ledare, en lokförare som styr och trycker på knappen att gå fram. Men han kan också stoppa tåget när han vill. Om något hade inträffat, om Saddam hade mördats eller han hade flytt till Saudiarabien eller vad som helst. Så jag uppgav aldrig hoppet om att det hela kunde klaras av fredligt förrän egentligen fick beskedet att nu behöver ni flytta på inspektörerna.
Mm. Och när var det? Hur länge var ni kvar i Irak under den vintern?
Ja, det var ju ända fram till ett par dagar före den 20 mars. Då ringde amerikanska undersökssekreteraren till mig och sa att nu måste jag varna er. Och implicerat var att om ni inte flyttar er så står de i vägen. Mm. Och då var det kritiskt. Och då i den skedet ringde också irakerna till mig och ville inbjuda mig och Mohammed El-Baradei att komma till Bagdad. Vi kunde inte överlade då med Kofi Annan, som var klok och erfaren och hade bestämmande rätt. Jag överlade med honom, men vi kunde inte se att vi kunde få ut någonting av sånt. Det ställdes inte utsikt någon sorts förändring från irakisk sida. Så att vi bad bara om förklaringar, men det blev inget, det rann ut i sanden.
Hade irakerna kunnat göra någonting där mot slutet februari-mars 2003 som hade gjort att USA inte hade anfallit, och vad skulle det så ha varit?
Ja, det hade varit om Saddam hade gett sig iväg, tror jag.
Mm, det var det som hade krävts.
Ja.
När du fick de här varningarna då från USA att det var dags att lämna Irak och få ut personalen, förstod du då att nu kommer det bli krig? Var det det som gjorde att du insåg att det fanns ingen annan utgång?
Ja, jag frågade mina tusen och har frågat mig senare. Var det något annat vi hade kunnat göra? Men hade vi till exempel kunnat fråga, hade vi kunnat säga att vi flyttar inte på inspektörerna? Men vi hade ju ansvaret för hundratal inspektörer som fanns där och deras liv. Och de hade kommit flera inspektörer inte för att vara mänskliga skölder för Iraks ledning. Så att vi övervägde inte det allvarligt. Utan vi var angelägna om att få ut att irakerna inte skulle ta inspektörerna som gisslan. och att få ut dem ett tid. Det lyckades vi också med irakiskt samarbete faktiskt.
Mm. Den 20 mars, 23 bröt ju kriget ut. Vad minns du från de dagarna när just kriget inleddes? Vad tänkte du och vad gjorde du då?
Ja, jag kände en vänlig tomhet. Att då var uppdraget slut, så att säga. Ingenting mer jag kunde göra. Och det kändes ganska eländigt.
Krigets inledande fas blev ju ganska kort, så att Iraks krigsmakt besegrades. Saddam Husseins regim föll. Men sen hittar man ju inga massförstörelsevapen i Irak efter kriget, precis som du inte hade gjort före. Vad gör du för reflektioner kring det idag?
Ja, vi hade en spännande månad omedelbart efter krigets utbrytande. För att vi undrade då, skulle USA med de invasion, skulle de hitta några gömmor? Mm. Man kunde ju förvänta sig att irakiska personer efter ockupationen skulle våga att gå och tala om för amerikanerna. Då riskerade de ju inte att bli exekverade. Men det var inga som framträdde av den enkla anledningen att det inte fanns några vattförstörelsevapen.
Mm.
Och det ryktades visserligen om att irakerna hade bevarat kemiska, biologiska stridsmedel på rullande truckar. Men det rann ut i sanden också. Så att allt eftersom dagarna gick så klargjordes att det fanns inga. De kunde inte hitta några. Och David Kay som hade hela tiden yrkat på kriget. Han gick ut och sa att we were all wrong. Vi hade alla fel. Ja, han hade verkligen fel. Men vi hade ju inte fel. Det fanns också en grej som var specifik. Och det var ju det att USA skickade fram Colin Powell i säkerhetsrådet att demonstrera amerikanska bevisen för att det fanns vapen. Och de hade CIA plockat fram åt honom. Han var ganska motvillig att göra det. Och rätt så tvivlande. Men han ställde upp i alla fall och gjorde det. Och då satt ju Mohammed Belabaradei och jag i säkerhetsrådet och lyssnade på den här. Men det var ju egentligen en uppvisning av allt det som vi borde ha hittat. Det var egentligen implicit en kritik av inspektörerna. FNs inspektioner klarade det inte. Men USAs intelligence klarade det. Men allt eftersom jag lyssnade på det här så blev jag mer och mer skeptisk på det. Och jag sa efteråt till mig att analysera det här nu och tala om för mig vad som är svagheterna. Och jag känner skyldighet att säga i säkerhetsrådet att vi inte är övertygade alls av det här. Och det gjorde jag också. Och jag tror att alla i världen som helhet de kanske trodde att jag tog ännu skarpare kritik än vad jag uttryckligen sa. Att ni sa, folk kommer till mig och säger att ni berättade ju att det inte fanns några vapen. Det gjorde vi inte riktigt. Jag sa att vi har utfört 700 inspektioner och vi har varit i ett 40-tal platser som vi har tipsat av amerikaner och andra och inte hittat någon. Det är inte samma sak som att säga att det inte finns någonting. För att proving the negative, som det heter på engelska, att bevisa att ingenting finns, det är väldigt svårt. I alla fall, så var jag kritisk emot det. Och Colin Powell har sen väldigt beklagat den roll som han tilldelades och som han höll. Men den slutsatsen av det hela, det är väl egentligen att man behöver söka efter sanningen. Och för det kan FN-inspektioner bättre ett instrument än starkare pålitliga instrument än vad olika i säkerhetstjänster är. Mohammed El-Baradei, det stora exemplet var det amerikanska påståendet att Irak hade slutit ett avtal med ett afrikanskt land om leverans av uranoxid, yellow cake. Och det åberopades av Bush inför den amerikanska kongressen. Så att varför importerar han uran om inte han siktar på en bomb? Det visade sig när IAEA fick tag i pappret att det var ren förfalskning. Och det sa Mohammed El-Baradei, men han sa att det är inte autentiskt. Ja, det var lite artigt. Men frågar man sig, skulle vi vara skarpare och sagt att det var en förfalskning? Jag tror att de amerikanska diplomaterna förstod nog att det var svaghet. Men det är möjligt att inför allmänheten att ett tydligare, ett klarare språk ifrån vår sida med kritik mot amerikanernas bevisning hade varit bra.
Varför trodde du de amerikanska organisationerna och funktionerna för underrättelser hade så fel?
Ja, de litade för mycket på avhoppare. Det fanns ju väldigt många sådana och de överdrev vad de trodde hade sett och gav felaktiga tips, överdrivna tolkningar av vad de hade sett. Och avhopparna, de ville gärna bli välbehandlade av amerikanerna förstås. Och sa då saker som de trodde att amerikanerna skulle gilla. Och de tog säkert med en visan i på salt, men inte tillräckligt många.
Mm.
Vi hade fördelen att vi inte använde oss av avhopparen. Utan vi använde oss av, vi var ju på marken och kunde komma in vad vi ville. Och dessutom hade vi satellitbilder.
Okej. Invasionen av Irak, den genomfördes ju utan då något godkännande i FNs säkerhetsråd. Innebar det att den var olaglig enligt de regler som finns?
Ja, jag har ingen tvekan om att det är olagligt. Att juristerna på State Department kallades in efteråt för att hitta på de juridiska förklaringar, bortförklaringar som de kunde. Men om man tittar på vad de engelska juristerna sa till Blair, så är det inte någon tvekan om att de också ansåg att det var olagligt att gå in utan att ha bemyndigande av säkerhetsrådet. Kofi Annan fick frågan och han sa att han sa rätt fram att det var olagligt. Och det ledde till amerikansk vrede mot Kofi Annan. Mm. Men idag tror jag inte att det är någon tvekan om att övervägande delen av världens jurister finner att det var en allvarlig erosion av FN-stadgan som åstadkoms genom kriget.
Vad har det fått för konsekvenser för FN-systemet och den internationella rättsordningen, skulle du säga, under de 20 år som har gått sedan dess?
Ja, det är en erosion som har förbjudit i FN-stadgan. Det är ju så att krig var egentligen inte förbjudet i internationella samfundet 1920, då det inflöt en artikel i Nationernas förbundsstadga. Och den stärktes genom Brian Kellogg-pakt 1928 och 1945 Nürnbergdomstolarna fogade till det straffrättsligt ansvar för att börja krig. Och FN-stadgan innehåller ett förbud mot att använda våld mot annan stats territoriella integritet och politiska självständighet. Nu kan man säga att under 30-talet så bröt ju tyskarna och japanerna och italienarna mot det här förbudet. De straffades sen 1945. Men även efter andra världskriget så har det skett erosion, framförallt genom ingreppet i Jugoslavienkrigen, då NATO bestämde att NATO kunde angripa Milosevic och Belgrad. Och det noterades naturligtvis av ryssarna. Och ryssarna ansåg när de ingrep invasion i Georgien 2008 att det fanns ett prejudikat i NATOs ingrepp i Jugoslavien. Och sen, men just Irakkriget är nog det verkliga ska vi säga, verkliga vändningen. Det är mer brutalt, mer spektakulärt. Och jag tror att ryssarna känner mindre hämningar att bryta emot FN-stadgarna efter att ha kunnat peka på Irakkriget.
Mm. Vi ska avsluta med att prata lite om dagens situation också. Som du redan nämnt så skrev du 2023 en bok som heter A Farewell to Wars. Det låter ju optimistiskt, men ser vi inte i vår tid snarast att tiden av att världen blir fredligare, att den är över och att krigen börjar återkomma? Vad tänker du om det?
Ja, idag kanske jag skulle ge en något försiktigare titel på det. För att nu kanske folk tror att den här är skriven av en peacenik och fredsdemonstrant. Jag är varken vapenvägrare eller pacifist. Men jag tyckte att frågan om fred eller krig är fundamental för oss alla. Och man måste verkligen undersöka vad är det för faktorer som leder regeringarna till användande av vapen. Vad är det som håller igen dem? Och där ingår då den rättsliga regeln som jag beskrev, som inkom först 1920 och som sen har bekräftats och som behandlas ganska legärt av stormakterna som vi ser i Ukraina idag. Det är en led. Den andra huvudläget, den är avskräckning. Och den hör vi väldigt mycket om, oerhört mycket om idag. Men nu så har vi sänker vi nivån på bidrag till u-länder under 1%. Istället höjer vi försvarsanslagen till 5%. Det är inte en särskilt bra utveckling. Utan man kan erinra sig vad president Eisenhower en gång sa, att varje dollar som läggs på vapen är en stöld från de fattiga. Och det ser vi också i vårt bistånd. Det går väldigt mycket till stärkande av Ukraina och för en uppbyggnad av europeiskt försvar. Så det finns skäl att undersöka hur kan man minska driften att bygga fred på avskräckning. Det är en lite konstig tanke det här, att den bästa garantin för freden får man om man på båda sidor upprustar, står öga mot öga, topprustare, att det skulle vara det bästa sättet att bevara fred. Jag förnekar inte avskräckningens betydelse alls. Men jag tror att den måste kombineras med en öppenhet för dialog hela vägen igenom. Man måste försöka begripa den andra sidan. Jag använder inte ordet förstå, för då verkar det som man håller med. Men man måste begripa åtminstone, kunna sätta sig i andra sidans skor för att ha en chans att utveckla några lösningar.
Gör Sverige fel som rustar upp sitt försvar idag?
Nej, det tror jag finns många fel för att göra. Jag tror att det var olyckligt att vi gick med i NATO. Men jag tror att sen när Finland hade bestämt sig så var det just inget val för oss att göra. Det hade varit märkvärdigt om vi hade varit en ö utan NATO-närvaro. Men när Finland bestämde sig så det. Jag tror också att det var bra att de baltiska staterna kom med i NATO. Statsministern sa vid något tillfälle att om Ukraina hade varit med i NATO så hade de inte blivit anfallna av Ryssland. Jag tror han har rätt i det. Men jag tror att kunna lägga till att om Ukraina hade bestämt sig och demonstrerat att de inte skulle gå med i NATO och inte integreras med NATO missiler nära den ryska gränsen. Om de inte hade gått med i NATO, det hade varit klart, då hade de inte heller blivit anfallna. Och jag ser på till exempel Moldavien. De har intagit den positionen. De har deklarerat att de vill komma med i EU, men inte i NATO. Och de har inte, i varje fall hittills, inte blivit anfallna av ryssarna.
För det här är ju lite fundersam över. Du sa en intervju i Dagens Nyheter 2023 just efter då Rysslands invasion av Ukraina. Nu citerar jag dig. Man måste ju ändå försöka begripa Putins agerande. Där menar jag att expansionen av NATO spelar roll. Men du tycker ändå inte det var fel att de baltiska staterna gick med i NATO. Så att säga, vad är det man ska behöva förstå kring NATOs expansion här? Som du får att förklara Putins agerande.
Ja, om man tittar på utvecklingen i Europa efter det kalla kriget så är det ju ändå EU och NATO som har expanderat. NATO började ju som en allians av stater för att försvara nordatlantiska länderna. Sen har spritt sig till att handla också om Östersjön och sen om Svarta havet. Men hela Östeuropa har kommit med där. Och frågan var om Georgien och Ukraina också skulle komma med. Det är alltså NATO som har expanderat. Och det tror Trump bland andra sa det att han förstod att Ryssland inte tyckte om att ha NATO försvars- och militära anläggningar och på sin sydgräns. Det är en lång stor gräns mellan Ukraina och Ryssland. Och det ligger mot hjärtat av Ryssland. Och det är en långvarig samhörighet som har funnits där. Det framhålls alltid också från rysk sida att det hotet från NATO som var det väsentliga. Det fanns några andra faktorer också. Kanske nostalgi. Men jag vet att jag svarar på en del citat att Putin vid ett tillfälle sa att den som inte sörjer Sovjetunionens upplösning har inget hjärta. Den som överväger att återskapa det har inget huvud. Jag tror att han förstår den inställningen. Det vägde väldigt tungt risken av att NATO skulle flytta upp sina försvarslinjer till den ryska gränsen. Däremot tror jag att när det gällde Baltikum som du nämnde att de ryssarna förmodligen inte känner samma risk av något anfall från NATO från baltiska ländernas sida. Ukraina har mycket större marschuppråde så att jag tror att Ryssarna kände inte samma oro. Däremot så kan ju balterna känna en oro som har varit ockuperade av ryssarna. Jag tror därför att det var bra att de kom med.
Mm. Men om Ukraina alltså hade sagt att man uteslöt ett framtida NATO-medlemskap, då tror du inte Ryssland hade invaderat Ukraina?
Nej, det är klart det är en spekulation, men det tror jag inte. Det är många. I Sverige är det kanske inte så många som för fram det, men när man läser en amerikansk diskussion så finner man många som har den uppfattningen.
Men jag tänker ändå att NATO, så att säga, Västeuropa och USA skulle angripa Ryssland via Ukraina. Jag personligen har jag ganska svårt att se att det skulle vara en möjlig utveckling. Men du menar ändå att man ska ha respekt för den ryska rädslan att vi skulle skicka trupper till Ukraina för att anfalla Moskva?
Jag håller med dig om. Jag skulle också tycka det var otänkbart att NATO skulle ge sig på Ryssland. Men Ryssland har ju sett Karl XII, Napoleon och Hitler. Så de har något mycket större oro och misstanke mot den västliga världen.
Mm. Jo, det är möjligt att de har det, men med tanke på att vi betraktar det som så orealistiskt, nästan uteslutet, ska vi verkligen ta hänsyn till det, vad som vi egentligen uppfattar som rena fantasier?
Ja, om de inte, men inte i ryska sinnet är det ju inte rena fantasier. De frågar sig varför ska Ukraina befästa gränsen mot Ryssland?
Mm. Ja, det visar sig att Ukraina hade god anledning att göra det med tanke på att de blev angripna av just Ryssland.
Kanske får jag lägga till en annan grej.
Absolut.
Att när det gäller vad som kan hindra krig så för första konstaterar vi att FN, den legala hindret, FN-stadgan, den struntar ryssarna i och struntar också amerikanerna i. Men det finns andra faktorer som man kan identifiera och som jag har identifierat i min bok Farewell to War. Och den viktigaste är egentligen kärnvapnen. Det har inte använts några kärnvapen sedan Hiroshima och Nagasaki. Och det finns nästan vad man, som man brukar kalla för kärnvapentabu, nuclear tabu. Och det är alldeles uppenbart att det fungerat i Ukraina. Och det har fungerat som ett återhållande element. Man är rädd för varje situation där kärnvapenmakterna kan tänkas råka i strid med varandra. Att det ska kunna bli en eskalation till en sån nivå. Och det vill man undvika. Biden höll igen. Och varje ökning av styrkan och långskjutande förmågan från ukrainska sidan ledde mycket tveksamhet. Hur långt kunde man gå? Man ville inte riskera att provocera ryssarna. Det har man inte heller gjort. Men jag tror att den ängslan för en eskalation till kärnvapenkrig, den är en återhållande faktor idag. Det påverkar västsidan förvisso, men även ryssarna. De vet ju mycket väl att indierna, deras vänner i Kina och att Indien är mycket emot detta. Så att det är en återhållande faktor. Och vad är det leder till då? Jo, då leder det i fallet Ukraina till ett förlängt traditionellt krig. Jag tror inte att Putin avsåg ett krig. Jag tror att han var ute efter ett Krim nummer 2 med smarta gröna män. Han hade trott att Ukraina skulle kunna tas snabbt genom agenter i Ukraina på samma sätt som inom Krim. Och han fastnade med skägget i brevlådan och behöver då för sin trovärdighet fortsätta att driva den. Men, så att det var inte avsett att vara ett stort krig. Och jag tror att både ryssar och USA vill hålla igen och undvika det. Och det är en väsentlig faktor idag. Även globalt och även mot kineserna.
En sista fråga är, hur tror du kriget slutar i Ukraina?
Jag tror att det kommer att sluta med att Ukraina ger upp 20% av sitt territorium. Där stridslinjen går idag. Det framgår i rapporterna att ryssarna kräver mera territorium. Men hur mycket är inte riktigt klart. Det verkar vara relativt litet. Men tanken att ukrainarna skulle släppa iväg frivilligt någonting som de har släppt många ukrainska liv är väldigt svårt att tänka sig. Men det är också väldigt svårt att tro att Ryssland skulle kunna ge med sig och släppa territorium som de har tappat kanske 200 000 man på sin sida. Men rättsligt är det inte någon fråga om att Ryssland har brutit mot FN-stadgan och att de har olagligt tillskansat sig territorium. Och skulle man bara en domstol döma så skulle ryssarna tvingas utrymma allt detta och även Krim. Men det är inte den situationen som Ukraina befinner sig i, utan det är en situation där det finns risker att om de fortsätter att strida, ryssarna kniar åt sig ännu mer territorium. Ryssarna kan ju inte räkna nu idag med att USA kommer att öka sitt stridsbestånd. Och även om Europa skulle öka på en del så är det osäkert hur mycket om det verkligen skulle kunna knia tillbaka något territorium. Så jag tror gränsen kommer att gå vid stridslinjen. Att det blir stillstånd. Men det blir inte fred. För att det territorium som ryssarna har tagit kommer inte att lagligt erkännas. Det är liksom det fikonlöv som den rättslevande världen klistra på. Okej, det är de facto som innehåller det här territorium. Och vi kanske kan förbehålla oss att det ska vara referenda genom 10 år. Eller något sånt annat. Men realiteten kommer att vara i varje fall att ryssarna behåller vad de har tagit med vapen. Och att Ukraina behåller det som de har sagt. Vad jag är skeptisk mot den nuvarande diskussionen, det är den tvärsäkra påståenden om att om man sluter fred på annat än att kasta ut ryssarna, så kommer ryssarna omedelbart att rusta upp och bereda sig för en ny attack på Ukraina inom 3 eller 5 år. Och att Sverige löper risken att de kan omgruppera sina styrkor lite närmare Baltikum och Finland. Jag har svårt att tro att Putin, efter att detta på krig som inte har någon popularitet i Ryssland, att han skulle omedelbart för ett freds vid ett vapenstillestånd ägna sig åt en upprustning i Ryssland. Och att jag tror att det finns förutsättningar för att man kan försöka gå tillbaks till och långsamt läka de sår som uppstått. Han har ju misslyckats med kriget. Han trodde att Ukraina skulle kunna stanna i samhörighet. Istället har han fått ett Ukraina som hatar Ryssland. Och istället för att hindra NATO framskjutning det helt år, så har han fått en NATO-gräns ut med hela finska gränsen. Så han har ett misslyckat krig bakom sig. Jag tror att det finns större incitament för honom att skapa bättre levnadsvillkor för ryssarna.
Stort tack för den framtidsspaningen. Och stort tack Hans Blix för hela det här samtalet. Det har varit mycket intressant. Stort tack för att du gästade podden.
Ja, tack för att vi fick komma till tals.
Ja. Hans Blix, som alltså då nu har släppt sina dagböcker från Irakkriget. The Hans Blix Iraq War Diaries, som man kan köpa och läsa. Det rekommenderar jag verkligen. Stort tack till Hans Blix och stort tack också förstås till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det ni precis diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.